gonna feel that vibe. I promise y'all. They're gonna feel it.
We're good. Thanks for having the way.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar och damer, vi sa gott nytt år senast, men vi ångrar oss. Vi spelar in denna tisdag som är den 30 december, jättesent på kvällen, Gnistan Olsson.
Ja, men det är det.
Och vi säger välkomna till denna succépodd som heter vadå?
NFL, nej, Gnistan och Skriffen heter den. Där var jag nära på att bara säga NFL igen. Man hoppar tillbaka i gamla mönster ibland, märker jag. Det är så livet
men
ser ut.
Fokus den här veckan är ju framförallt på NFL,
ja,
och framförallt skulle jag vilja säga på två matcher, och du vill kanske krydda upp det till fyra, men det är ju två som kittlar mig alldeles extra, för att det här är då det man drömmer om som supporter. Det är två direkt avgörande matcher, vilka som ska gå till slutspel. Det är två slutspelsmatcher redan under ordinarie säsong, kan man väl säga.
Ja, och det är alltid jättekul, men sen tycker jag det också är superintressant, för de andra två matcherna som du då kanske inte brinner lika mycket för, Sheriffen, handlar ju om vilket lag som kommer få en bye week. Och sådana typer av matcher tycker jag också är väldigt intressanta, för att det sätter ju någonstans det laget som får en bye week i ett väldigt bra scenario på att ta sig hela vägen till åtminstone konferensfinalen, och då också få spela den hemma, vilket betyder jättemycket när det kommer till amerikansk fotboll. Du har liksom inte som i NHL eller i NBA liksom möjligheten att gå bäst av sju, utan här är liksom hemmaplansfördel i allt. Kan du få hemmaplansfördel genom slutspelet fram till Super Bowl, så betyder det extremt mycket. Och med det sagt så tycker jag liksom att matchen som vi har med Seattle Seahawks, San Francisco 49ers och även då Los Angeles Chargers mot Denver Broncos är superintressanta också. Sen är det ju så att Chargers har ingen möjlighet att få första seeden, men däremot Denver Broncos, det hänger väldigt mycket på om de ska få det eller om det ska bli New England Patriots som får det, genom just hur den här matchen går. Så jag tycker det är fyra väldigt spännande matcher som vi har framför oss.
Absolut. Sen ska man säga det också, att det som är grejen, något som jag tycker är väldigt intressant, är att gå in på NFLs hemsida och kolla på deras injury report, alltså alla lags anmälda skador. Och med tanke på att det är i en NFL-trupp är det 53 spelare, och tittar man hur många som faktiskt dyker upp på den här skadelistan, det är inte så att alla har brutna ben, men det är många som har känningar. Ibland är det ju, alltså ibland täcker du ju hela dataskärmen som man får scrolla ner när man är på vissa lag. Ja. Så att det är ju också en viktig aspekt inför att vinna en bye week, som du säger, att man alltså
Verkligen. Inte spelar
första veckan, utan då får man ligga hemma, slicka läka sina skador och vara så hel och ren man kan vara när det väl gäller.
Det betyder jättemycket, verkligen. Alltså, det är få lag som har gått ifrån att vara wildcard-lag till att faktiskt vinna Super Bowl. Senast vi såg det var Tampa Bay Buccaneers med Tom Brady, och där kan jag faktiskt tipsa om en dokumentär. Om du nu har lite tid innan matcherna börjar på lördagen och på söndagen, kika på Raise the Flags på Amazon Prime, som handlar om just Tampa Bay Buccaneers, hela deras historia. Från att de bildades som lag till då Glazers tog över, och sen har liksom hela eran med John Gruden, och sen därefter lite James Winston och sen Tom Brady och nu Baker Mayfield i sista avsnittet. Väldigt intressant, och man får liksom en annan förståelse för fansen som håller på det här Tampa Bay-laget. För de var ju det första professionella liksom amerikanska storlaget som eller från en storliga som kom till Tampa. De var ju före Tampa Bay Lightning exempelvis, de var före MLB-laget, så det var ju liksom de som satte grunden för Tampa Bay som en sportstad.
En grej som jag blir väldigt fascinerad av alltid när det kommer till så här amerikanska dokumentärer, om man säger det, eller dokumentärserier, det är ju så bra filmmaterial, även om det är svingammalt.
Ja, men det är det.
Om du tittar på en svensk motsvarighet, vi tar så här Troja Ljungby, ska göra en dokumentär om Troja Ljungbys historia, då får man liksom se så här svartvita bilder, och så är det någon berättarröst som säger så här, de värvade i säsongen 84, Lasse Larsson här, vet du. Medans där finns det liksom, det är inte bara att det är filmat material, utan det är fina ljudupptagningar, det är intervjuer från dåtid, även att man får höra intervjuer med spelarna i nutid och så här. Det är väldigt snyggt producerat, där ska de ha all cred. Och jag har inte sett hela serien än, men två första avsnitten, och måste säga att jag längtar tills jag får lucka i kalendern för att se resterande avsnitt, för det är väldigt bra produktion, det där Raise the Flag.
Ja, men det är det verkligen. Och det med amerikanska dokumentärer just när det kommer till sport, som jag tror det handlar väldigt mycket om, det är att många av lagen har inte funnits speciellt lång tid. Alltså, bortsett från Green Bay och Chicago, så har ju liksom de flesta lagen kommit till någonstans 50-tal, vissa kanske 40-tal, men det finns ju liksom inga tillbaka till 20-talet. Om du kollar på svenska lag så har ju många funnits sedan 1800-talet, bortsett från kanske Växjö Lakers exempelvis. Så det är liksom när det kommer till produktion som fanns tillgänglig då när lagen skapades, är ju helt annat.
Jo, men det är ändå så här, de lägger ju bild- och ljudgubbar som då är med under en hel säsong,
ja,
och dokumenterar. Det gör man ju inte i Sverige, alltså. Det är klart. Nej. Att du kan i framtiden sno något gammalt Instagram-inlägg från din lokala förening, men det är ju inte så här välproducerat och välfilmat, utan det är ju någonting som jänkarna är väldigt duktiga på, alltså inte bara när det kommer till sport, utan personporträtt på artister, ja, och band och människor. De lägger ju lite krut på det där, och många gånger så är det så här att de tänker säkert att ja, den här säsongen var inget speciellt, men sen 40 år senare då är den säsongen helt plötsligt något speciellt, och då finns det 100 timmars material att liksom gräva i och klippa i och så här. Så det är jävligt häftigt, ja, hur de gör, jänkarna.
Jo, men det är det. Och jag längtar ju någonstans till att fler lag ska anamma det här. För nu har man liksom fått se exempelvis Dallas Cowboys, nu Tampa Bay Buccaneers. Jag vill ju ha liksom att alla lag någonstans ska ha den här historien om sig. För det är ju jättespännande. Och jag menar, du har en annan förståelse i lagen, i fansen och hela historien kring dem och varför liksom kanske saker ser ut som de gör. Alltså ibland sitter man och gnäller liksom på färgerna, valen exempelvis med Pittsburgh Steelers, att de har på ena sidan men inte andra. Det handlar ju egentligen bara om att det är ju en för deras del var det att de hade framgång en säsong när de hade satt det på ena sidan bara som ett test. Och då vågar de liksom inte göra ett byte med att sätta på andra sidan, utan då behöll de det på bara ena sidan. För liksom, jag tror de gick hela vägen till att vinna Super Bowl, och då var det liksom så här, men fan, vi kan ju inte byta nu. Det kommer ju liksom säkert bara göra att våran framgång nu dalar. Så det är ju mycket sånt också som ligger in liksom i historien, som man får en annan förståelse i. Och sånt gillar jag.
Ja, nu när vi pratar om Pittsburgh, ska vi börja i den matchen, även om den rent så här tidslinjemässigt är en av de senare. Det är väl till och med den sista den här veckan, men den har ju väldigt stor betydelse. För så här är det, under veckan som var, eller bara för någon dag sedan när vi spelade in det här, så hade ju Pittsburgh allt i egna händer. Man behövde bara slå ett jävla skitlag på ren svenska. Cleveland Browns på bortaplan, ja. Och man gör en riktig platt match. Alltså Cleveland har ett bra försvar. Cleveland har ett bra försvar, absolut. Men hur Pittsburghs offensiv kan vara så extremt ofarlig under hela den här matchen och bara mäkta med, vad gjorde de till slut? 6 poäng var Olsson och förlorar.
Med 13 insläpp.
De ställs nu.
Det är så jävla risig match.
Och det gör ju att man ställs i en direkt avgörande match nu mot Baltimore Ravens. Pittsburgh spelar hemma, den här spelas då natt mot måndag, alltså sen söndag natt eller sen jättesen söndag kväll, beroende på hur man ser det. Pittsburgh hemma mot Baltimore Ravens, och jag lämnar över till dig. Vad ser du i din Olsson-kristallkula?
Nej, men alltså, jag tycker man såg det i matchen mot Cleveland Browns, att även fast han kanske inte liksom haft den största rollen under säsongen, gjort liksom de största spelen, haft många touchdowns, många receptions och mycket yards, så betyder han ändå väldigt mycket för det här Pittsburgh Steelers-laget, för att han tar väldigt mycket fokus ifrån andra wide receivers och andra exempelvis running back spel och så vidare, liksom DK Metcalf. Jag tycker att hans avsaknad även i den här matchen kommer nog vara avgörande. För det saknar liksom en nummer ett wide receiver, och det känns så tydligt också att han är det. För de andra, liksom, exempelvis om du kollar på Valdes-Scantlin, han hade ju liksom några chanser på att fånga en touchdown, sätta Pittsburgh i en situation där de kunde vinna matchen, men han lyckades liksom inte. Hade det varit DK Metcalf hade han förmodligen kunnat fånga det, eller så hade den här nummer ett cornerbacken haft DK istället, gett då Valdes-Scantlin en bättre möjlighet att fånga bollen. Så jag tycker ju att Baltimore Ravens känns som det laget som har störst möjlighet till att vinna den här matchen. Framförallt med tanke på Derrick Henry. Nu är ju han liksom igång. Han hade fyra stycken mot Green Bay och över 200 rushing yards. Och det är väl också ett litet statement på vad Green Bay i deras försvar just nu har. Liksom. Det är extremt mycket skador i Green Bay, men det är också skador i Pittsburgh Steelers. Så jag menar, det är svårt att stoppa Derrick Henry som det är. Men saknar du exempelvis en TJ Watt eller Cameron Hayward, då har du liksom knappt en möjlighet mot en Derrick Henry som just nu känns som den absolut hetaste running backen från förra veckan, kliver in nu i vecka 18 med ett win and in-scenario. Nej, jag säger att Baltimore Ravens vinner den här matchen, och sen får man se hur långt de lyckas ta sig i slutspelet, för det har varit väldigt upp och ner under säsongen. Liksom, de står på 8-8 just nu. Hade det varit i ett scenario där det hade varit för bara några år sedan just 16 matcher, så hade ju inte de haft en möjlighet att kliva in i slutspelet. Men nu har de det, med tanke på att vi fick en vecka till och en match till. Och med det så tror jag att Baltimore Ravens kniper den sista slutspelsplatsen, vinner divisionen, och som sagt, så får vi se vad som händer därefter.
Ja, men jag tror också så här att Baltimore har nästan räknat ut sig själva, med tanke på de förlorade mot Pittsburgh hemma i Baltimore här för en dryg månad sedan, och dessförinnan förlorade de hemma mot Cincinnati Bengals. Då saknades ju Lamar Jackson såklart, men jag tror att då var det så här, okej, det var den säsongen, men sen när man vann mot Bengals, och så vann man också nu då mot Green Bay på bortaplan, då är det ändå så här, nu har Pittsburgh klantat till det. Nu har vi egentligen allt att vinna. Vi har en Derrick Henry som är i dunderform. Alltså passspelet är ju, det finns ju nästan inte ens. Vad hade de, 100 yards drygt i segern mot Green Bay, trots jättebra. Att man har 41 poäng. Men att få igång Derrick Henry, det gör ju att man har... Ja, man har ju den bästa spelaren på denna plan, och som du sa, med tanke på vad Pittsburgh saknar i försvaret, det är bara ge bollen till Henry varje gång och han pumpar på, så kommer Baltimore vinna det här. Det är ju typ att de får sätta någon på att försöka bryta knät på han eller något. Det är Pittsburghs enda chans, tror jag.
Ja, och när de väl försöker göra det, så kommer ju istället passningsspelet att öppna upp sig, för då sätter de för mycket gubbar på Derrick Henry, för de vet att det kommer att vara absolut största hotet i den här matchen, och så istället kommer Lamar Jackson att springa med bollen, eller sitta han fram till spelare som Mark Andrews, Rashad Bateman med flera. Jag ser bara ett scenario.
Flowers var okej senast.
Absolut, jag ser bara ett scenario. Baltimore Ravens vinner den här matchen ganska betryggande. Tråkigt för Aaron Rodgers, det lär vara hans sista match för hans karriär, tippar jag på.
Ja, det är väl lika bra, va?
Ja, men ändå. Mike Tomlin fortsätter sitt vinnande tåg, fortfarande inte en förlorande säsong, även oavsett vilken quarterback han står med. Så lyckas han ta detta Pittsburgh Steelers till åtminstone ett vinnande record. Men jag tror även Mike Tomlin, nu känns det nästan som att fan, vi kan inte hålla på med det här hela tiden. Liksom bara hylla dig för att du har en vinnande säsong, utan du måste göra mer. Senast de var ju liksom i en Super Bowl och vann 2009 eller vad det var. Det är på tok för länge sedan för en head coach, så enkelt är det.
True. Du Olsson, den andra matchen, om man snackar do or die, det är ju Tampa Bay Buccaneers hemma mot Carolina Panthers. Den här matchen har NFL mycket bra schemalagt.
Verkligen, det håller jag med om.
Den enda matchen som spelas lördag kväll, det är alltså nu på lördag, den 3:e blir det, va? 3 januari. Avspark 22:30 svensk tid. Och här är ju väldigt intressant, för att de här drabbade ju samman i Carolina för bara en vecka sedan, och då vann ju Panthers den matchen. Och det här gör ju att du ska få gå in på det här, för det finns ju ett ytterligare scenario, men man kan säga så här, om Carolina vinner, då är Carolina klart för slutspel. Och vad gäller Tampa Bay Buccaneers, Olsson?
Ja, det är det jobbiga här för Tampa Bay Buccaneers. För jag tror att de, efter att de förlorade sin match i helgen, kände nog ändå ganska stor trygghet med att de skulle vara ett win-and-in-scenario när de nu skulle ta sig an Carolina Panthers. Men så enkelt är det faktiskt inte för detta Tampa Bay Buccaneers. För Tampa Bay Buccaneers just nu sitter i ett scenario där de också är beroende på vad som händer med Atlanta Falcons. Detta Atlanta Falcons som då möter New Orleans Saints, ett Saints som har vunnit de fyra senaste matcherna och ser väldigt bra ut. Men det gör ju också lite Atlanta Falcons med tanke på att de ändå vann mot Los Angeles Rams. Och med det sagt så är det så att vinner Atlanta Falcons sin match mot New Orleans Saints, då är Tampa ute oavsett vad som händer i den här matchen. Och då går alltså Carolina vidare. Så Carolina har liksom en extra möjlighet. De kan förlora lördag kväll och ändå sitta då och hoppas på att Atlanta Falcons ska vinna sin match mot New Orleans Saints. Medan Tampa Bay Buccaneers kan sitta i ett scenario där de kan göra allt som krävs i den här matchen men ändå inte ta sig till slutspelet. Det har gjort hela NFC South till en väldigt underhållande slutomgång, tycker jag.
Ja. Det man ska säga om Tampa Bay, det är ju att de har ju verkligen klantat till där. De har ju haft divisionen som en liten ask hela säsongen, men senaste 8 matcherna har man bara vunnit en, Olsson. En på 8.
Ja, men det är helt sjukt. Man pratar om Baker Mayfield som MVP. Jag fick hans jersey, en sån här mystery box i Las Vegas när jag var där i oktober, och jag var svinnöjd. Jag liksom så här, fan, fick jag årets MVP liksom i en mystery box? Det är ju fantastiskt. Och jag skickar liksom till dig och vi pratar lite om det. Och nu efter det, det har liksom inte hänt någonting. Det är som en Olsson-förbannelse som vilar över Baker Mayfield och detta Tampa Bay Buccaneers. För han har ju sett ut som liksom en backup quarterback, om man ska vara ärlig.
Ja. Nej, men han har börjat kasta interceptions igen, som han gjorde när han kom fram i ligan, och det känns inte som att han är den, alltså, trygga punkt som han var när han kom till Tampa i början, utan han är liksom tillbaka till som han var när han kom in i ligan och var i Cleveland Browns och var en gunslinger. Men det man måste säga också så här om den här matchen. Jag tror ju också så här, jag tror ju på Carolina, för att jag blir imponerad. Även om de inte vinner alla matcher. Nu förlorar de ju senast, men de gör ändå, de förlorar mot ett av ligans bästa lag, Seattle Seahawks. Innan det så slår man Tampa Bay. Man förlorar visserligen mot Saints, var det va? Men man gör ju en jättematch veckan innan. Man slår självaste Los Angeles Rams. Och så här, Carolina är, de har vunnit många, alltså de har tagit många fina skalper. Det är inte bara liksom skitlag man spöar, utan man, och jag tycker också att man spelar med ett självförtroende både på offense och defense som man inte har sett i det där laget på många år. Och det känns också som att så här, de har kommit ihop som grupp. Det låter jävligt klyschigt och töntigt att säga så, men det känns som att man liksom, du vet, den här lilla tappen på skinkhalvan, alltså röven, och så här, man triggar igång varann. Man verkar tycka det är kul att spela. Jag tycker också när man såg publikbilderna nu senast, även om det blev en förlust mot Seattle, så tyckte jag att det finns någonting där kring arenan och liksom fans, hur det glöder i ögonen på fansen, hur de lever sig in i matchen på ett sätt man inte har sett på många säsonger i Carolina.
Nej, jag håller med, och de hade ju möjlighet i den här matchen. Det kändes som att det som blev den avgörande faktorn var att när Seattle fick sin första touchdown och drog ifrån lite i matchen, så kändes det som att Carolina satte sig i ett scenario där de chansade väldigt mycket just för att hoppas på att det skulle komma fram liksom till en möjlighet där de också skulle kunna få en touchdown, komma med in i matchen igen. Så det var liksom mycket chansningar någonstans som blev deras fall i matchen mot Seattle Seahawks istället för att spela sitt spel som de har gjort de senaste veckorna. Men jag tror att de kommer lära sig av det och komma till spel mot Tampa Bay Buccaneers utan att känna liksom den här pressen som de eventuellt kände just mot Seattle Seahawks. För de visste ju som sagt inte själva liksom vad skulle hända i scenariot av att Tampa vinner sin match, vi förlorar våran. Det är liksom så här, ja, men då börjar det liksom bubbla, framförallt för ett lag som inte haft framgång på väldigt många år. De har en headcoach som inte varit i de här typen av situationer heller, och en quarterback som har varit väldigt ifrågasatt också i Bryce Young. Så nu har de liksom gått igenom den där nervositeten någonstans i förra veckans match mot Seattle. Så jag tror att de kommer in med en trygghet i att vi har slagit det här laget innan. Nu gör vi det igen liksom. Så jag säger Carolina Panthers i den här matchen. Båda bortalagen vinner i de här avgörande matcherna för divisionen, säger jag.
Ja, det tror jag också. För jag tror också den här grejen att hemmaplan kan ju funka. Det är klart det är fördel att spela hemma, men börjar det gå troll i grejen att vi säger att Bagan Mayfield kastar en interception det första han gör, då blir ju pressen från publiken och det här sorlet, det blir jobbigt istället för att de kommer heja på dem liksom. Så att jag tror nästan det kan vara en fördel för ett så här ungt lag som Carolina att åka och spela borta och inte ha någon liksom publikpress så på sig själva, utan bara njuta av att publiken buar lite åt hemmalaget Tampa. Och det Tampa gör nu senast, det har vi inte varit inne på, men man har ju som sagt, ja, man skulle kunna ha den här matchen i sina egna händer genom att bara spöa ett vinklipp Dolphins som inte hade någonting att spela för, men man lyckas inte med det heller. Man förlorar med 20-17 tror jag det blev, och jag fattar inte vad Tampa håller på med.
Nej, inte jag heller.
Alltså, flera veckor på raken har man haft. Man har alltså mött Dolphins nu senast. Dolphins skitlag, även om jag håller på dem. Matchen innan det, Carolina. Ja, det är också ett skitlag, men nu möts de och vi får se vilket som är minst skit av dem. Veckan innan det förlorar man med udda poängen hemma mot Atlanta. Samma Atlanta då som nu kan sätta käppar i hjulen för Tampa Bay igen genom att vinna sin match mot Saints. Ett Saints som även de har vunnit mot Tampa i Tampa här för bara en månad sedan. Så att det är, de har ju förlorat så många matcher de inte ska förlora. Så de är inte ens värdare här. Carolina är ju värdare på ett annat sätt,
jag håller med.
Tycker jag.
Jag håller med. Alltså man vill se Carolina Panthers komma in i slutspelet. Se Bryce Young i en slutspelsmatch. Även fast det förmodligen kommer bli en förlust, så är det är roligare att se ett lag som inte har varit där på länge än ett lag som inte riktigt förtjänar att vara där, med tanke på hur många gånger de har haft liksom chansen att vinna divisionen och säkra divisionen och inte tagit den. Så jag är helt enig. Jag tycker att Carolina ska in i slutspelet, och jag tror att det är det som sker också. Om vi kikar då på första runde bye här, Sheriffen. Vad tror vi där? Vi har ju liksom en match som spelas natten till söndag då. Så det är mycket matcher i helgen. Du har ju liksom två matcher. En som börjar då 22:30, Carolina Panthers mot Tampa Bay Buccaneers. Och sen följt efter det så har du Seattle Seahawks mot San Francisco 49ers. Och sen har du matcher hela vägen fram till måndag morgonen i stort sett. Men just den här matchen handlar då om dels divisionsvinsten, NFC West-titeln. Men sen också då nummer ett sidan i NFC. Vinnaren vinner bägge. Så enkelt är det. Man älskar de typen av scenarion där det ena laget kan sätta sig liksom en vecka och preppa för vad de tror kommer vara deras motstånd. Och det andra laget får veckan därpå liksom ta sig an en utmanare som kan ha en möjlighet att slå ut dem i slutspelet redan första veckan. Älskar sådana typer av scenarion. Vad tror du, Sheriffen?
Jag skulle säga så här, det här är den mest ovissa matchen på hela säsongen, för att Seattle Seahawks har varit alltså det laget som jag har sagt det för, men det är det laget jag är mest imponerad av vecka ut vecka in. Man gör såna här blowout matcher, man vann i Atlanta med 37-9, man slog Vikings hemma med 26-0. Man är liksom, Man kan dominera matcher så fullständigt. Och så tittar man på San Francisco som hade en ganska svag start på säsongen, men nu har de vunnit tvärre 6 raka, och framförallt gör de massvis med poäng. Man gjorde 42 senast, man gjorde 48 veckan innan, man gjorde 37 veckan innan det. Och nu när Brock Purdy har kommit igång och Krille, och man har fått tillbaka lite wide receiver som gör att Brock Purdy har någon att passa till, då är ju San Francisco också ett jävligt bra lag. Om man tittar på så här, bara formmässigt, det är lika bra form på båda lagen. Båda är liksom båda är glödheta. Båda vill såklart vinna för att ha en bye week. Så att jag säger, jag har aldrig varit med om någon ovissare match. Jag säger ett kryss två för att snacka stryktips. Jag vet inte, jag kan inte tippa på den här.
Nej, jag håller faktiskt med dig. Jag tycker att båda lagen har levererat extremt bra den senaste tiden. Känns jättestarka, det är väldigt ovisst, så enkelt är det. Och tråkigt för Los Angeles Rams som är i samma division som inte har då hugg på första sidan. Och någonstans också för deras del då skjutit sig själva i foten med hur Matt Stafford spelar i matchen mot Atlanta Falcons, 2 stycken interceptions, men sen också att de förlorar just matchen mot Carolina Panthers tidigare under säsongen, har ju gjort då att det handlar inte längre om Los Angeles Rams som man trodde, utan nu handlar det istället om Seattle Seahawks och 49ers. Men det intressanta här, sheriffen, är ju faktiskt det att om Green Bay nu skulle vinna sin match mot andra sidan, som förmodligen kommer bli Chicago Bears, så kommer då Green Bay att behöva möta det laget som har första sidan. Och då har ju liksom chansen, om nu Green Bay förlorar den matchen och San Francisco eller Seattle förlorar sin match, att vi får se de här två lagen i en NFC-konferensfinal. Mm. Det hade ju varit riktigt roligt, även om jag hoppas såklart på mitt Green Bay. Men oavsett hur det går i den här matchen, så kan vi då få se de här två lagen göra upp om en plats i Super Bowl.
Ja, absolut.
Och jag tror att det är mycket möjligt att vi får ju se det. För om man kikar på vilka som känns hetast just nu i hela NFC, så är de här två lagen. De förtjänar verkligen att vara i ett scenario där båda har hugg på first round by. Men sen är det väldigt ovisst vem kommer ta det i den här matchen. Kommer hemmaplansfördelen vara det som spelar in då, att San Francisco 49ers vinner den här matchen och inte Seattle som har möjligheten med deras 12th man? Eller kommer det vara Seattle som kommer ner till Santa Clara och lyckas slå San Francisco 49ers på käften, ta first round by med Sam Darnold som quarterback? Ja, det är sjukt alltså. Vilken match den.
Ja, det är galet.
Den är värd att sitta uppe och kolla på. Jag tror att det kommer bli extremt mycket poäng i den här matchen om man kikar på hur de här två lagen har levererat på den senaste tiden. Det kommer vara kul, ja, kommer det vara. Så
definitivt.
Enkelt är det.
Och sen blir det också häftigt att se Denver-matchen, även om jag tror att det kommer bli... Det kommer Denver vinna tämligen enkelt, för att de slåss ju då också, som du var inne på tidigare, de slåss ju för att utmana Patriots som vilka som går som första seed ifrån AFC. De möter ju LA Chargers hemma, och de enda som har vunnit i Denver, märkligt nog Jacksonville, men det tror jag var en liten fluk i protokollet, så att jag tror Denver kommer städa av det där tämligen enkelt. Men det ska också bli intressant att se, för att man vill ju, alltså... Det känns ju, när man tittar i tabellen, alltså AFC, topp tre, New England Patriots, Denver Broncos, Jacksonville Jaguars. Det var kanske inte den topptrojkan man hade på förhand. Och det ska bli väldigt kul att se om de själva fortsätter liksom att flyga och så här, ja, vi är topplag, eller kommer verkligheten komma ikapp dem? Kommer det vara de här lagen som är precis bakom, alltså Houston Texans, Buffalo Bills, LA Chargers, som visar att det är de som egentligen hör hemma där? Det tycker jag också ska bli häftigt, för att det finns ju risk att de här också drabbas samman i ett slutspel sen, som trädet ser ut nu.
Absolut, absolut. Så är det ju, och jag tror ju de här två lagen är väl de två lagen också som känns mest ovisst hur de egentligen någonstans kommer att se ut i slutspelet, för vi har inte fått se. Vi såg Bo Nix exempelvis i matchen mot Buffalo Bills, såg jättebra ut i liksom början på matchen, kastade en superlyra liksom till en av sina wide receivers som gjorde touchdown, men sen var det liksom inte så jättemycket mer i just den matchen. Så det är ju typ det liksom vi har fått se från Bo Nix. Och sen om man kikar på Los Angeles Chargers, de har liksom inte vunnit en slutspelsmatch med Justin Herbert. Och nu helt plötsligt sitter båda i ett scenario där de är liksom klara för slutspelet båda två, men det ena laget kan också få en first round bye. Sen är det så att skulle Denver förlora och skulle New England förlora sin match, så har Jacksonville Jaguars hugg på first round bye genom att vinna sin match mot Tennessee Titans. Så det finns ett ytterligare scenario där vi kan få se ett helt annat lag ta first round bye.
Jag tror inte Patriots förlorar mot Dolphins. Det har jag väldigt svårt att tro, för att alltså Patriots, årets upplag av Patriots är en jävla maskin. Alltså nu i veckan som var,
ja, men det
var ju så här, man satt och flipprade lite på red zone där och sen bara, vad fan är det som händer?
Jävlar, alltså, vad de pumpar
på. Vad ledde
på,
de alltså efter? Alltså i halvtid hade de gjort så här 35 poäng kanske.
Nej, men det var helt sjukt. Och de satt Drake May på bänken. Det kändes som åtminstone, nu var det nog i slutet på tredje kvarten, men det kändes som i mitten på tredje kvarten, bara, nej Drake, du har gjort ditt jobb nu. Alltså, vi behöver inte köra över det här laget allt för mycket. Vi har lite slutspelsplanering på gång också, så sätt dig och kika lite på hur det ser ut för nästa veckas match, så slänger vi in en backup. Ja,
men också deras,
det var liksom det scenariot.
Också deras stabilitet, om man liksom tittar på bara så här, turnovers. Visst, de hade någon i matchen innan där, men annars, de känns så jävla stabila nu för tiden. Det är väldigt få turnovers för att vara också ett så här... Ja, men Drake May är ju ingen ålderman liksom, utan det känns som att även han är väldigt stabil och hela kollektivet funkar. De vet vad de ska göra, de vet när de ska passa, vet när de ska springa, och de vet hur de ska göra så att de inte chansar att kasta bort bollarna. De är väldigt välcoachade och väldigt väldrillade i New England. Ganska osexiga så, men jävligt, jävligt stabila.
Jag tycker de är sexigare offensivt än vad de får cred för. Jag tycker Hunter Henry känns som liksom ett lysande vapen. Jag tycker Henderson tillsammans med Stevenson känns jättebra också som running back tandem. Ett tandem som jag, när jag satt och såg i helgens match, så kände jag liksom, varför pratar man fortfarande om Sonic and Knuckle i Detroit Lions när det är Henderson och Stevenson som är nya liksom Sonic and Knuckle? För de två kompletterar varandra väldigt bra i springspelet. Och sen har du liksom en Drake May som upplevs, åtminstone från mitt perspektiv, som en Joe Burrow i sin prime. Han är inte det längre liksom med hur den här säsongen har gått och hur han har varit skadad och allting. Men när han tog sitt Cincinnati Bengals i Super Bowl, kylan han hade på planen tycker jag man ser från Drake May också. Han känns så lugn. Kastar han en interception, fine. Jag kommer tillbaka nästa drive och så kommer jag göra en touchdown. Och jag vet att jag har mitt försvar och förlitar mig på, vilket Joe Burrow aldrig hade i Cincinnati Bengals. Så jag tror att det här är det farligaste laget att ha hugg på Super Bowl i år. Just New England Patriots. Även fast de inte har vunnit många matcher mot lag som har ett vinnande record. De har också haft det lättaste schemat. Men hur de vinner matcherna, hur de stänger ner andra lag, hur de stänger ner springspel och kylan från Drake May. Allt det tycker jag talar för ett extremt potent lag som har stor hugg på, som sagt, en eventuell Super Bowl.
Ja, jag säger inte emot. Jag blir imponerad varje vecka av detta lag. Men just sexigheten är jag inte med på. Jag tycker de är ganska osexiga. Men det är nog mycket sådana här grejer också, som att de alltid tutar inför tredje down med liksom Boston Bruins tråkiga måltuta som är... Ja, det är de och New York Rangers.
Jag tror också ligger lite i sheriffen att ditt lag spelar i samma division och du är van att se detta New England Patriots dominera över Miami Dolphins. De har gjort så under hela Tom Brady-eran och nu ska du behöva se det med Drake May istället.
Kanske.
Det ligger nog lite kanske i det också.
Men framförallt är det där jävla målhornet de kör som är det mest snodda av alla så här. Ta vilket jävla innebandylag som helst från någon liten svensk stad. Då går man in på YouTube. Goalhorn, och så får man upp Bostons och så tar man det. Och jag blir galen på det. Men annars gillar jag New England Patriots. Det gör jag. Surprise, motherfucker!